Ekot ägnar i stort sett hela sändningen åt läget i Mellanöstern, för efter Israels attacker mot Iran i natt så råder nu undantagstillstånd i hela Israel efter att Iran har svarat på attackerna och avfyrat över 100 drönare mot Israel enligt den israeliska militären. Men det här kommer Israel troligen också att svara på enligt vår korrespondent Cecilia Udén.
Ja, man har sagt att det här kommer att leda till en omfattande vedergällning. Och här vet vi ju att Israel anses kunna skjuta ner missiler och drönare som kommer från Iran. Men däremot så ökar risken, menar de flesta bedömare, för iranska terrorattacker över hela världen och attacker mot israeliska mål. Och det här gör att det är långsiktigt destabiliserande i hela regionen. Även detta att Iran nu antagligen kommer att överge alla förhandlingslösningar när det gäller kärnenergiprogrammet. Nu på söndag redan så skulle USA och Iran indirekt ha förhandlat i Jordaniens huvudstad Amman, men de förhandlingarna läggs sannolikt på is och det här slår undan möjligheterna till en förhandlingslösning med Iran. Det är en av konsekvenserna, menar man.
Sveriges Radios korrespondent är Cecilia Udén. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson det som händer mellan Israel och Iran.
Det är ju ett redan mycket allvarligt och spänt läge i Mellanöstern. Det som nu händer i en instabil region riskerar att göra saker betydligt värre. Det är det första. Det länder ju grund och botten bara fram till att det finns en mycket bred samsyn om att Iran inte kan tillåtas utveckla kärnvapen. Det skulle inte bara vara ett hot mot hela den regionen utan också mycket, mycket bredare hot än så. Har man sagt det så har ju vi och EU varit väldigt tydliga med att det här måste komma tillbaka till förhandlingsbordet. Uppmana till återhållsamhet, tillbaka till förhandlingsbordet. Eskalera inte en konflikt i Mellanöstern som redan är otroligt spänd. Och i övrigt så följer vi naturligtvis utvecklingen extremt noga, minut för minut. Det finns inga uppgifter än så länge om svenskar som har råkat illa ut i detta, så vitt vi vet just nu.
Statsminister Ulf Kristersson. Och på grund av läget mellan Israel och Iran så har flera stora flygbolag meddelat att de ställer in flighterna till Iran och andra platser i Mellanöstern. Och luftrummet över Jordanien och Irak har stängts. Och dessutom har oljepriset rusat efter attacken i natt. Både den amerikanska oljan och Nordsjöoljan har stigit med över 9%. Det är den största ökningen under en dag sedan 2020. Ekot, Karina Galanou, Ipsonius.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Och för 3 minuter sedan slog klockan 10, vilket innebär att det är klassisk förmiddag som drar igång här i kanalen. En förmiddag som idag öppnas med en vaggvisa. Tarquinio Merulas vaggsång Canzonetta Spirituale Sopra La Nanna. En sorgetyngd sång där Jesu mor Maria sjunger till sitt nyfödda barn och jämför hans vackra små kroppsdelar mot hur de kommer se ut när de slutligen ska tvingas möta döden. Här fick vi ta del av den i ett arrangemang för blockflöjt och fiol med Anna Stegman och Jorge Jiménez. Och med den här stillsamma öppningen på programmet så hälsar jag, Emma Johansson, dig varmt välkommen in i klassisk förmiddag idag. Ja, det må vara fredag, men det är inte säkert att dagen känns festlig för det. Ibland kan det vara skönt att få landa lite i den mer eftertänksamma musiken, där även tyngre känslor kan få vila. Och det gäller även i nästa stycke som vi ska lyssna till nu. Bara Grimsdottir tar oss vidare med Ad mini salo amar. Min själ är plågad av lidande.
Thank you.
Kören Hljómaiki i Reykjavik har sjungit Bara Grimsdotters Ad minnu salu amar. Dirigerade gjorde Bernardur Wilkinson. Och det är klassisk förmiddag här i P2 som precis nu vid 10-tiden för en knapp kvart sedan har dragit igång. Och nu har det blivit dags att dra upp energinivån några snäpp från den här lugna öppningen. Vi ska lyssna till Sergej Rachmaninovs Paganini-variationer. Precis som flera andra kompositörer också har gjort så har han tagit en melodi av Paganini, musik ur den 24:e av hans capriccher, och så har han gjort det till sitt. Först introducerar han grundmelodin och sen har han skapat ett helt gäng variationer över den. Till exempel så har han kombinerat den med den kända domedagsmelodin Dies Irae i flera satser. Du vet, da 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 da, ungefär. Det är från början den gregorianska melodin till en del ur den katolska dödsmässan. Men den har många gånger använts i diverse kompositioner för att symbolisera just döden eller domedagen. Och här är den alltså också inbakad. Vem vet, kanske är det för att den här djävulsviolinisten som han kallades, Paganini, tidigare haft rykten om sig att han skulle sålt sin själ till djävulen för att kunna spela så bra. Och ja, här så får han alltså möta domedagen i sin egen musik. Du kan lyssna efter det i den 7:e, 10:e och sen till slut den allra sista och 24:e variationen. Men nu ska vi ta det hela vägen från start med introduktionen av själva grundtemat så vi vet vad vi har att utgå ifrån. Jag lämnar över till Daniil Tritonov, Yannick Nesse-Segain och Philadelphias orkester.
Thank you.
De här sista tonerna får mig alltid att nästan fnissa till lite. Att Sergej Rachmaninoff väljer att avsluta sin så oerhört dramatiska sista del av detta verk med bara några små, små enkla toner. Lite busigt ändå. Ja, vi har lyssnat till Rachmaninoffs 24 variationer över ett tema av Paganini. Och här var det pianisten Daniil Tritonov som spelade ihop med Philadelphia-orkestern under ledning av Yannick Nezet-Séguin. Och nu då, från en tolkning av Paganinis musik till en annan, till ett arrangemang av en romans. Niccolò Paganinis romans, den andra satsen ur hans Grand Sonata, fast i ett arrangemang av David Härenstam, som också är mannen som vi hört spela för oss här. När man var barn, vad gjorde man ens då? Jag tror att jag mest hoppade studsmatta, drack O'boy och försökte med alla medel möjliga få min lillebror att sluta vilja leka med mig och mina kompisar. När 1800-talskompositören Ludvig Norman var liten däremot, då var han redan företagare. Hans familj hade det rätt knapert efter att hans pappa dött tidigt, men den här lilla krabaten gjorde vad han kunde. Han och hans grannkompis, som också hette Ludvig, de startade bland annat ett teaterföretag där de satte upp pjäser med andra grannbarn. De startade en tidning där de recenserade riktiga pjäser, eller vad man säger. Och de första sångerna som Norman fick publicerade, de skrev han redan som 11-åring. Så driv och uppfinningsrikedom, det fanns helt enkelt i överflöd. Och det har sedan smittat av sig i hans musik. Den här ungdomliga poetigheten, den hör man till exempel i stråksextetten som Ludvig skrev när han var i 23-årsåldern. Det är frisk musik som hela tiden spins vidare och sällan får landa. Det hela börjar rätt långsamt, men sen brusar det iväg. Var så säker. Totalt är det 4 satser och i dem ska vi dyka ner i nu. Vi hör Stockholms stråksextett spela denna uppfinningsrika killes fantasifulla musik.
Mm.